Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook. Vi hälsar hjärtligt välkomna till avsnitt 114 av Big Six denna torsdag med mig, Viktor Enberg, Carl Hultin och Sabri Suvachi. Det har varit uppehåll, nu ska det äntligen bli fotboll igen. Det har varit lite skönt ändå tycker jag, speciellt, eller inte under den gångna helgen. Nej. För då vill man verkligen ha fotbollen, men jag tycker verkligen det har varit skönt under veckan. Jag har sett lite landslagsfotboll, man har såklart Sverige och det hemska som hände kring det, och jag tycker att om man vill höra mer om det så gör vi ett program som heter Fotbollsmorgon här på Dobb också. Och vi har lagt väldigt mycket tid och väldigt mycket röster därifrån. Både från Janne som förbundskapten och folk som var där och jobbade och supportrar på plats med mera. Mm. Så klicka in er på Fotbollsmorgon på YouTube eller där på din podcastspelare så kan man ta del av väldigt mycket kring allt hemskt som har hänt. Men England har ju bland annat spelat och blivit EM-klara nu. De skulle väl blivit klara ändå. Men det har jag i alla fall kollat på. Men det jag skulle säga med att det har varit lite lugnare i veckan. Att man, annars hade det ju varit Champions League varje dag. Det är Europa League varje dag. Nu har man bara kunnat koppla bort det lite. Mm. Men nu ska det i alla fall bli väldigt skönt. Håller du med mig?
Jag håller verkligen med dig. Och nu har vi 4 veckor igen när det är Premier League-fotboll på helgerna. Och sen är det ett landslagsuppehåll till innan vi kan gå in på riktigt i den här ligabubblan som man som älskar runt när det blir vankas jul och grejer. Och för Sveriges del är det ju rätt tråkig sista samling där. Så att det är ju, nu får man bara njuta de 4 kommande veckorna här och hoppas att ens lag presterar.
Vad säger du Sabri? Abstinen som var stor?
Ja, verkligen. Alltså landslagsfotboll är väl sisådär. Ur ett svensk perspektiv, och sen det som hände var ju jättetragiskt. Jag i alla fall kunde inte liksom så här fortsätta titta på de andra matcherna. Jag följde liksom Grekland mot Holland, eftersom jag också håller på Grekland och Van Dijk spelar så där. Det var ju trist, men alltså att klubbfotbollen är igång igen, det är, alltså jag är så supertaggad. Alltså du förstår inte. Jag tror inte jag kommer missa en match.
Nej. Och också imorgon eller i övermorgon tidig avspark, derby. Mm. Det kommer vi in på längre fram, men det är en kalasstart den här helgen och omgången.
Verkligen.
We go out with a bang, som man säger.
Men jag tycker ändå vi ska landa lite i Englands match mot Italien. Det var ju ändå en repris på Wembley av finalen.
Just det.
EM 2020 som spelades 2021.
Yeah.
Vad snurrigt det var den sommaren. Där då slutade ju med att football came to Rome. Mm. Inte home.
Inte home.
Men 3-1. Alltså en väldigt underhållande match vill jag säga. Och alltså England är bra.
Ja.
Alltså riktigt bra.
Verkligen. Och det känns som att de också, du vet, efter, de är ju alltid, så fort de hamnar i mästerskap så ska de ju ta hem. Det är ju deras självbild, engelsmännen. Och det är ju rätt härligt i stora delar, men ibland tröttnar man ju på dem också. Men Southgate sitter ju kvar där och får väl lite skit för sina laguttagningar i Maguire och Calvin Phillips, som inte spelar så mycket till vardags i sina klubblag. Men är ju mer givna under hand i landslaget. Men liksom de trummar ju på och känns som de tar små steg hela tiden. De var ju sjukt bra i EM där som du sa. Och var i final. Så att jag tror de är ruskigt revanschugna. Och sen så har ju de också lyckats med, känns det som, en liksom generationsväxling som liksom går lite under radarn på något sätt. Och mycket tack vare Jude Bellingham som liksom, han har ju inte ens generationsväxlat själv. Han har ju bara varit bra nu. Alltså super bra i liksom 3 raka säsonger. Så han har ju inte behövt, vet, någon tid på sig att bli bra i Dortmund eller nu i Real Madrid och i England när han A-lagsdebuterade där. Liksom, självklarhet från dagen.
Liksom. Mm. Ja, men alltså ändå att ta klivet då från Dortmund till Real Madrid. Det är klart att det finns, kanske fanns vissa som tvivlar på hur liksom han skulle akklimatisera sig direkt liksom till den spanska fotbollen, till Real Madrid, och liksom vi pratade, där pratade vi den allra största scenen, men liksom fanns det någon tvivlare så har han ju tystat de munnarna bara redan efter en månad. Alltså killen leder liksom skytteligan i La Liga och har liksom, han äger den här scenen just nu. Och det är ju väldigt kul att se att Southgate ändå har hittat en bra roll för honom i det här landslaget. Men alltså, om man ska hylla Southgate lite, det är så här att han lyckas hitta en roll för de här spelarna som inte har det i sina klubblag. Jag menar, du vet, Maguire, han fyller egentligen inte en funktion eller roll i United på samma sätt som han gör i landslaget. Calvin Phillips och lite andra spelare. Så där ska han verkligen ha cred. Hur han liksom trycker in Trippier som vänsterback. Och ändå får Kyle Walker som högerback. Alltså han ska ha cred för det. Mm. Sen kommer det alltid vara i England och för det engelska landslaget. Att man vill se sina favoritspelare. Så enkelt är det bara. Och så kommer det alltid vara. Men jag tycker ändå att han ska hyllas någonstans för att han går sin egen väg. Och ja, kom igen. Alltså han är klar för EM. Han tog sig hyfsat långt. Det är inte hans fel att Kane missar en straff i VM. Alltså du vet. Och sen förlorar man på straffarna då mot Italien. Så han har gjort det väldigt bra. Så det är en liten eloge till Southgate. Även fast man kan lacka att han inte tror Trent.
Just det. Ja, och jag ser det. Apropå Bellingham. Alla pratar ju om honom. Han är ju så otroligt bra. Det behöver vi inte lägga så mycket fokus på egentligen.
Det behöver inte vi också säga.
Men alla vet. Eftersom att... Jag tror jag ändå talar för oss allihopa. Man tittar ju inte så mycket på La Liga.
Nej.
Och jag ser oftast... Jag har sett någon av Reals matcher i år. Men det blir ju oftast att man går in och kollar sammandragen och ser hans mål. Hur de har sett ut. Sådär. Mm. Men när man verkligen ser honom i en match nu... Alltså, så dominant han är på det här mittfältet. Till exempel bara build-upen till Rashfords mål. När han får bollen petande med den där pacen och trycket. Och han är så lång och han når så långt. Han har ju verkligen
allt. Det är så han vinner sin straff med ju. Att han,
ja, exakt.
Han bara kommer som fat. Och folk tror liksom, han har jag. Men då får han fram en tå och blir kapad. Och sen så sätter Kane straffen.
Ja, men såg ni, jag vet att du kommer komma in på det, men alltså Solas hyllning till Bellingham efter matchen. Alltså, det är så otroligt italienskt. Han bara, I was still drinking milk from my mom. Vet, och alla stod där och bara, vad fan menar han? Ja. Man tänker så här, drack du bröstmjölk när du var 20 bast? Men det är riktigt så här, ett italienskt sätt att hylla en spelare.
I have to say, it makes me laugh this because 20 years old, I was still drinking the milk for my mom. This guy is so, so huge. No, I'm very impressed. No, I mean, not... No, it's not in front there.
Varför ska det alltid vara så? Det ska vara någonting med bröstmjölk från morsan, eller det ska vara jämföras med sin fru eller när
man... Men de blir gamla, de blir liksom vuxna när de är 35.
Jo, men jag menar bara generellt för andra. Det är ju så, kan de inte hitta någonting bättre på något bättre sätt att jämföra. Sen det här var ju med Sola var ju rätt kul
såklart. Ja, det var ju kul liksom.
Ja.
Men en annan som man ändå måste hylla, som ändå alltså, som vi också vet hur bra det är ju Kane. Ja, alltså, han är ju världens bästa forward just nu. Alltså, man har alltid vetat att han är så här komplett. Att man vet att men om inte han är nia, då kan han trilla ner lite i banan. Och
ja, och man kan ju nästan tänka att någon annan skulle också kunna stå där och peta in de bollarna. Men... som han oftast gör. Men...
Jo, men han visar ju sällan storhet. Alltså, han kan anpassa sig till så många scenarion i en match. Så han blir så jävla mer nyttig än... Alltså, nu, alltså vi kan ta Haaland som ett annat exempel. Det är ju för mig världens bästa avslutare, världens bästa målskytt. Men när KDB inte är där bak och levererar bollarna, då är han ju också lite mer osynlig. Nu får inte någon misstolka att jag tycker Haaland på något sätt dålig, men Kane är ju, alltså han är så jäkla komplett, och det ska ju faktiskt bli kul att följa honom i Champions League, alltså hur långt han kan ta sig där.
Men... Ja, för det kände jag med att så här, nu när man har inte fått se honom den här ligastarten, för han bytte liga liksom, man kollar inte lika mycket Bundesliga, Bayern München förutom Champions League liksom, så var det verkligen som att just det, så här jävla bra är han när han mötte England, och det är 3-1 målet han gör där när han får en långboll som skarvas av en italiensk back, och sen så tappar han lite balansen, kommer upp, petar sig förbi och sen trycker han bort. Exakt, Bastoni. Det är så jävla snyggt.
Det är så snyggt, för det är så medvetet. Alltså för Kane är ju före Bastoni när han kommer springandes. Mm. Men han vet ju också att han kommer in lite snett ifrån och kan ge Kane en liten knuff eller någonting. Och då tappar
då tar han istället.
Istället så bommar han ut bara och trycker bort
Bastoni
honom.
Bastoni,
han liksom stannar upp nästan som att han backar bak
Lite. Och typ sen får ta fart från honom. Liksom. Det var så jävla liksom... rutinerat och briljant.
Det är så tråkigt, jag har sagt det förut, men det är så tråkigt att Kane inte är kvar i Premier League. Mm. Och, då menar inte jag att han hade behövt vara kvar i Tottenham, för Tottenham gör ju det kanon utan Kane. Men han hade kunnat varit någon annanstans.
Kanske i United.
Och apropå då att lagen möttes i EM-finalen på Wembley 2021 och Italien vann. Så jag gick bara in och kollade och jämförde startälvorna då kontra matchen nu då i veckan. Och du sa ju det, Kalle, att man gör ju på ett sätt ett litet generationsskifte i England.
Mm.
Men på ett sätt gör man inte, för det är alltså, det är bara tre spelare som skiljer sig från startelvan EM21. Och de tre spelarna som inte spelade nu då, som spelade då, det är Shaw, Sterling och Mount. Och där ser man nu istället Foden, Rashford och Bellingham.
Ja, och en sån som Shaw hade absolut kunnat vara med om han var skadefri också. Som Sabri sa, här för Trippier spela vänsterback. Och det hade man nog inte gjort med en frisk Shaw.
Nej, det är möjligt. Sen hade väl det antagligen, då hade de ju slagit ut varandra. Så det är väl
ja, men absolut. Han hade ju absolut varit med i truppen säkert. Mm. Men sen Sterling är också en sån som hade kunnat vara med. Han kom i bra form inför det här, men blev inte uttagen bara. Det enda är Mount som är i fortsatt frysbox-scenario, även fast han bytte klubb.
Nej, det är bara, och ta oss till Italiens elva då, jämfört med finalen, så det är bara tre spelare som spelade nu, som spelade då. Det är Donnarumma, Di Lorenzo och Barella.
Mm.
Så det är ju verkligen, där är det en större generationsväxling som pågår.
Ja, det jag menar var väl typ bara att Bellingham har verkligen inte behövt det, liksom rent personligt.
Nej.
Utan han har ju hoppat över det steget, att anpassa sig, det skiter han i. Han går in och kör, var han än är.
Exakt. Undrar vad som... Det kan ju ändå inte fortgå så här. Det måste dyka upp någon skada. Han kan inte vara så utomjordisk.
Så kan du inte säga.
Vadå?
Det måste dyka upp en skada.
Ja, men det är väl klart grabben kommer skada sig.
Ja, men vadå? Alltså, vadå? Kolla på Cristiano Ronaldo och Messi. Det är inte jättemycket skador på de spelarna. Det beror på hur man tar hand om sin kropp, tror jag.
Mm. Bara han håller sig undan från Chelsea så kommer han klara sig fint.
Ja, det är en annan sak att säga så här. Undrar om man kommer ha den här formen hela den här säsongen.
Ja, men det har väl också varit de som...
Nej, men jag menar inte den här säsongen bara, utan jag menar generellt.
Men de som har så här velat så här, ta ner hans hype lite är att typ kolla på hans mål i Real. Det har ju de, kanske majoriteten varit enklare mål. Tappins och så här. Men ja, låt han flyga.
Ja, alltså, nej, jag håller inte med dem. Alltså, vadå, mål för mål, hur många tappings har inte Kane och andra spelare gjort? Alltså, men han briljerar ju ute på planen också.
Mm.
Att han kan användas på så många olika positioner. Det är det som gör honom unik.
Mm.
Alltså, i Real Madrid nu när Vinicius Junior har varit borta, då har han ju spelat forward.
Mm.
Alltså, man bara, kan du spela det också? Herregud, snart har han väl en mål och rädda bollar också. Du vet. Det, så känns det ju, om man inte skadar sig då.
Om man, någonting med lite koppling till Big Six och med Italiens lag, så Udogi startade ju matchen och jag tycker han var riktigt bra faktiskt. Ja, sen bytte han ut, han var ju vanad.
Ja.
Så det var väl, jag tror ändå det vägde över ganska mycket, men att han ändå blev uttagen nu och fått debutera för A-landslaget efter sina fina prestationer under hösten. Det är väl med all rätt. Du har skrivit upp här i köris, Kalle, Mudryk målskytt mot Malta.
Nej, men
ja.
Stängde ner den butiken.
Om vi bara ska gå igenom lite vad som hänt utöver,
ja,
då. Några Big Six-spelare.
Han stängde ner den butiken på ett starkt sätt, tar bollen själv, vrider in och sätter den i botten. Så han är supertaggad inför Arsenal hemma.
Ja, du, jag förstår ju att man försöker dra efter Hansson här, när man är Chelsea-supporter. Men har du sett den intervju med Sinchenko när han får frågan om vem som är snabbast med boll? Mudryk eller Mbappé?
Och han svarar Mudryk. Ja, det är hans landsman med, vad ska han säga?
Ja, men, alltså, det var ju inte så här klockrent, men han nämnde också andra spelare.
Han kanske är snabbast med boll, men då är bollen också 10 meter framför honom. Han bara petar, springer.
Ja, men man tänker ju ändå så här, fan, om det finns... Han är ju snabb med boll, det vet vi. Men liksom att man jämför med Mbappé och liksom anser att han är liksom snabbare på att transportera bollen än honom.
Vad luddigt också med just det här snabbast med boll. Mm. För det är som du säger, det kan ju mätas då om du kommer helt fri längs en kant och bara petar och springer, då är det som att du... Hur mäter de det egentligen?
Mm. Alltså, men, ja, men man kan ju mäta enkelt vem är snabbast. Ställ dig på en 100 meters sträcka och spring.
Ja, men det är han.
Men du är ju också kunnat kontrollera bollen och transportera bollen liksom Om det är från mitt
plan. Jo, men det är det jag menar, om man har 70 meter framför sig och en försvarare bara bakom sig och bara älga på, då kan han ju skicka bollen 30 och bara köra.
Mm. Ah, jo, jag fattar. Det är, men det är väl lite annat som är kopplat in, men det är bara jämförelse med Mbappé. Men att det i så fall är... Det finns ju igen, men han kanske inte riktigt får ut det då i Chelsea, men bara en parentet.
Det kommer.
Otroliga mål mot Malta då. Ja.
Jag vill ju också i så fall lägga in att Höjlund gjorde mål mot San Marino. Assist mot Kazakstan. Eriksen gjorde också en assist mot Kazakstan. Och det blev ju ett efterspel. För Höjlund la ju ut en story efter. Och sen gick ju Simon Kjær ut också försvara att... Ja, men hur fult San Marino-spelarna hade gått på honom. Att han hade verkligen kunnat skada sig. Simon Kjær drog jämförelse med när Neymar bröt ryggen i VM. Att den typen av tackling verkligen, att det kan ju vara, alltså det kan ju verkligen vara karriärs avgörande. Så ja, det är ju stökigt, men
känns ju som att San Marino bara kan sätta sig ner
De gjorde väl sitt första mål i kvalet, första mål i en tävlingsmatch på 2 år eller någonting. Det är alltid lika kul när man säger då hur mycket de
firar. Det höll de ganska länge med och trodde de skulle få med sig.
Det får man ju ändå ge dem, att de måste fira. Men jag tycker att du utesluter ju en spelare som faktiskt också gjorde mål det här EM-kvalet. Van Dijk.
Ja, men jag tänkte komma till det. Ja, jag tänkte bara nämna först att Bruno Fernandes gjorde 1-1 mot Bosnien också.
Hur bra är han inte i landslaget? Det känns som att han gör han och Cristiano Ronaldo.
United-spelarna är bra på läger. Du sa det här innan, Kalle.
Ja, verkligen.
Klubbfotbollen är som sagt äntligen tillbaka och då har vi en boostad trippel att presentera. Och det gör vi såklart med vår nya partner ComeOn som precis lanserat en ny sportsbook med riktigt grymma odds. Kalle har satt 3 raka spel, glödhet, men den här veckan så får han ändå stiga åt sidan. För Sabri har tagit över taktpinnen och berätta, Sabri, vad har du att bjuda på?
Ja, men vi har en trippel som är boostad, som du sa, väldigt trevligt, bra boostad. Vi har Newcastle hemma mot Crystal Palace att vinna och över 2,5 mål. Man känner väl lite av Newcastle att de är i bra form. Och de kommer trumma på där hemma, tror jag. Och, men det kommer vara tufft för Crystal Palace, även om Crystal Palace är rätt bra defensivt. Så tror jag ju ändå att Newcastle stannar inte vid 1-0, 2-0, utan den här matchen kan sluta 2-1, 3-1, kanske till och med 3-0. Så Newcastle hemma att vinna och över 2,5 mål mot Crystal Palace. Match nummer 2 hittar vi mellan Manchester City och Brighton. Där har spelat halvtid, fulltid, Manchester City. City är ett av de bästa lagen i serien i första halvlek. Jag tror bara West Ham är bättre. Men de har 3 av 3 hemma. De har vunnit de 3 första halvlekarna hemma. Och jag tror att Brighton och De Zerbi kommer få det tufft här. Dels är ju Rodri tillbaka. Det är en boost för hela City. Och ska De Zerbi de spela så där lite med en hög backlinje? Alltså det kommer kunna straffa sig. Kommer Brighton kunna göra mål? Ja, det tror jag. Men jag tror att den här matchen kommer sluta 3-4-1 till City. Så halvtid, fulltid där är fint. Och den sista är Aston Villa. Att slå West Ham. Det är ju 2 formstarka lag. Men 3 raka har de hemma på hemmaplan, Aston Villa. Där är de ruggigt starka och de gör också otroligt mycket mål. Så de gör minst 2. Och då ska ju också West Ham göra 2 för att Aston Villa inte ska vinna. Men jag tror att Aston Villa tar det här.
En spännande trippel och som sagt boostad till 10 gånger pengarna. Och vill man rygga den här, vet du hur man gör då, Sabri? Då går man in på comeon.com under länken experterna eller trycker in sig på vårt Twitterkonto Big Six där vi kommer länka trippen såklart. Kom ihåg att du som spelare måste vara minst 18 år och spela ansvarsfullt. Och har du eller någon i din omgivning problem med sitt spelande så finns stödlinjen.se till hands. Vi säger stort tack till ComeOn som är med och möjliggör Big Six. Kalle,
ja.
Vi gillar ju ofta att hitta saker som The Athletic skriver.
Ja, det har blivit så.
Och det är väl inte så konstigt heller, för de gör väl det, ja, men jag tycker nog bäst där ute.
Ja.
Och igår så publicerade de en lång artikel där ett gäng då från redaktionen egentligen, de har rangordnat arenorna i Premier League.
Mm.
Utefter en massa olika kriterier då, men det var 4 kriterier. Och det var matchday experience, ja, men egentligen det hela med att gå på en match. Allting inräknat på något sätt. Sen då själva atmosfären på matchen. Hur livligt det är. Och sen logistik och plats, hur det är att ta sig dit, parkering, ja, men var den ligger helt enkelt. Exakt. Om den ligger nära stadskärnan eller man måste åka långt ut och sådär. Och sen då någonting, sen estetik. Alltså egentligen, då menar de ju hur, ja men... vissa kanske rankar en nybyggd arena som något tycker det är vackert med design och sådär och karaktär och vissa...
Gillar det slitna och ja, men historiska
det historiska och i det som många arenor har. Och det finns ju verkligen en blandad kompott kopplat till alla de arenorna i Premier League idag. Jag menar, om man säger Tottenhams arena som är helt ny till exempel och ett Goodison som nu snart ska rivas och ser ut som ett skjul faktiskt. Men i alla fall då, det var de fyra de
gick efter.
Ja. Och då var match experience 40%, atmosfären 25%, logistik och plats 20% och estetik 15%. Och enligt deras, vad de landade i då till slut, så är det att Tottenham Hotspur Stadium rankas som nummer ett.
Ja, lite ögonbrynshöjande ändå, att för att det har varit mycket, eller framförallt från kanske fans synpunkter, att så fort det byggs nytt så... ofta så kanske det byter plats eller det ser inte ut som det alltid har gjort och liksom, det går ju aldrig hem hos de som alltid gått på sin gamla klassiska arena liksom. Men de här så behöll ju de platsen, rev ju i sig den gamla White Hart Lane, byggde upp Tottenham Hotspur Stadium, men den verkar ju liksom gått hem hos precis alla.
Ja, men de har ju verkligen gjort det man har som alla andra, vad ska man säga, typ har misslyckats med att bygga en ny arena. Det är på samma plats, den har ändå de här branta sektionerna, för Om man jämför med stora rivalen Arsenal med Emirates så har ju den fått mycket kritik att det är lite mer skällöst.
Man kommer för långt från planen.
Liksom. Och Tottenham Hotspur Stadium, de gjorde ju verkligen en helt ny arena och gjorde allting bra som Arsenal gjorde dåligt. Och också att de gjorde en kapacitet på några tusen platser fler tror jag för att man skulle vara större än Arsenal. Ja. Men sak samma i alla fall. Tottenham Hotspur Stadium blev etta på deras. Ja. St. James' Park 2, Old Trafford 3. Och går man i botten så ligger Vitality Stadium och Kenilworth Road och Selhurst Park där nere. Och det tycker jag, nu har inte jag varit på någon av dem, men Selhurst Park snackar ju många om att ha den högsta atmosfären. Atmosfär rankades dock ganska högt, men att den ändå blev så långt ner på den listan. Och samma sak med, jag kan förstå Kenilworth Road, många har sett bilder från Luton och sådär, att man borta sektionen, man går upp genom...
ett par hus typ.
Ja, men precis, folk bor där och sådär. Ja. Och det har ju verkligen den engelska charmen. Men sak samma i alla fall, istället för att vi som inte har varit på alla de här arenorna ska sitta här och prata och
gissa
oss fram och ha någon sorts bedömning... Så har vi med oss en gäst på tråden som har varit på ett gäng fler matcher än oss.
Kan man säga.
Ja, jag såg på Twitter att han skrev häromdagen att han närmar sig 5000 kommenterade matcher. Det är ju totalt då.
Det är otroligt.
Inte bara Premier League såklart. Men många av dem är ju i Premier League eftersom att han jobbar med på ett sändande bolag som haft Premier League som rättighet väldigt lång tid. Och det är Viaplays kommentator Henrik Strömblad. Henrik, av dessa 5000 matcher, hur många av dessa, har du ett hum av hur många som är Premier League-matcher kommenterade på plats i England?
Det där var ju en jättebra fråga. Låt säga att vi har ju kört Premier League i 11 år nu sedan vi tog över rättigheten där och... det har jag nog inte riktigt. Vi delar ju lite, vi och några kollegor där, och reser lite olika så där. Men låt säga att man kanske snittar på en säsong på plats 2 i månaden. Vad blir det? Det blir säsongen pågår från augusti till maj. Ja, matte var inte mitt starkaste ämne, men låt säga 20 matcher minst i alla fall på plats per säsong då. Och sen lite FA-cup och Liga-cup och grejer också. Så att jag har väl varit på rätt många arenor runt omkring i det. England.
Ja, det kan man lugnt säga. Och deras The Athletics nu, vi ska inte fastna i deras bedömningar och sådär, eftersom att de har väl också gått lite ut supportperspektiv. Och jag märkte att i många av fallen när de bedömde också, så skrev de väldigt mycket om så här, logistiken med parkeringsplats och sådär. Och om man som supporter i Sverige exempelvis åker, då det är ingenting man tänker så mycket på, för man har ju sällan bil till arenorna.
Nej, exakt.
Men till exempel då hölls St. James' Park väldigt, väldigt högt, för de har tydligen, jag kollade upp att de har, jag tror de har något typ av parkeringshus eller något med bra möjlighet för parkering i närheten
av. Så folk behöver inte dra 5 minuter innan matchen.
Ja, men exakt. Exakt, när folk är på nationalarenan och behöver rusa för man ska iväg i trafiken. Men som kommentator då när du är där på jobb, Henrik, vilka kriterier är de viktigaste för att en arena ska för att du ska hålla det högt helt enkelt?
Ja, du var inne på logistiken. Den är ju alltid bra för oss. Jag menar, vi tar ju oss dit och därifrån med taxi då, i princip alltid då. Så att, och det är ju rätt skönt om man kan åka så nära arenan som möjligt. Den stora utmaningen kommer ju ofta efter matcherna när man ska ta sig hem då. I Manchester och Liverpool har vi en kille där som vi har samarbetat med länge. Han väntar alltid på oss utanför stadion och har en sån här pick-up point. Och det är jättebra. Då ska man göra klart sina intervjuer och allting. Och då vet man att då står Andy där med sin taxi. Så kanske han har helt borttryck i burkarna till oss efteråt också där. Så det är alltid trevligt då. Men nej, men annars, jag personligen så tycker jag, visst, för mig i jobbet så vill man gärna sitta bra. Du vill ha en bra kommentatorsplats. Det är ju viktigt och det varierar lite på olika arenor. De här riktigt gamla arenorna, de kör ju något som de kallar för gantry. Då kan det vara som en brygga som hänger under taket på läktaren då. Aston Villa till exempel har det på Villa Park. Och där står man liksom så högt upp så man ser nästan rakt ner på spelarna. Det blir ingen bra vy riktigt. Men Emirates sitter man utmärkt till exempel. Gamla Anfield, innan de byggde nya huvudläktaren där satt man ju väldigt bra och väldigt nära spelet. Nu sitter man lite högre upp då. Vissa tycker det är jättebra att sitta högre upp, för då får du mer en taktisk överblick. Jag tycker att det är rätt skönt att sitta ganska nära ändå, för då känner man liksom, ja, man känner nästan när de sparkar på bollen framför en sådär. Så just den biten. Sen har du den som ni var inne på med stämning där. Det tycker jag är, det är ju också att du känner publiken, du känner liksom trycket på arenan där. Och det är inte alla stadion som har det i England. En del av de där gamla ruffiga, Goodison Park hörde jag när ni snackade om. Fantastisk stämning. De gånger Everton är bra, det är inte så ofta men nu för tiden, men de gånger de spelar bra där, då skakar hela den gamla arenan av glädje från Everton-fansen.
Finns det någon arena, som du säger, med kriterierna? Jag kan ju tänka mig då att en arena som Arsenal, som kanske inte har den högsta stämningen, men du har bra platser, du sitter bra helt enkelt, allt sånt för kommenteringen. Kan det vara mer värt att ha en liten, vad ska man säga, sämre plats för att uppleva en otroligt bra stämning? Eller ur ett yrkesperspektiv, tänker man främst på just när att kommentera matchen och ha för bästa förutsättningarna för det?
Jag hörde ni snackade om Selhurst Park där och var lite förvånad över att den var lågt rankad där. Jag håller med, det är ju fantastisk stämning där. Det säger jag alltid till folk. Ska ni åka till London och gå på fotboll och uppleva liksom genuin stämning, då ska ni gå på Selhurst Park, för där är det tryck på publiken. Där ser man inte så jättebra när man sitter. Det är också en sån här gantry, en brygga uppe på läktaren där. Men man känner liksom verkligen vibbarna. Sen är det, ligger den böket till i de södra delarna av London. Och det kan vara en grej som påverkar att den är lite kinkig att ta sig till och sådär. Men absolut, jag kan sitta, bara jag känner liksom att det är bra tryck och allting. Sen vill man kanske inte se, vi gjorde en FA Cup-match i Yeovil för många år sedan, jag och Strömberg. Det var en liten klubb nere i sydvästra England där. Då fick vi sitta ovanpå en av ingångarna i kurvan precis. Det var kanske inte optimalt när man kommenterar på plats då, men det var exotiskt, det var kul.
När man kommenterar då, du nämnde ju vissa arenor sitter man högre upp och vissa föredrar det, att man får ett större perspektiv på planen. Hur mycket kollar man på det som sker på plats kontra skärmen man har framför sig?
Nej, men jag kommenterar alltid spelet som sker nere på planen liksom. Och sen använder man ju monitorn som vi har som stöd vid repriser och ibland kan det vara så att du känner, inte i England så mycket, men på andra arenor i Italien och sådär, att du sitter väldigt långt ifrån. I Rom till exempel så sluttar läktarna så uppåt, så att då kan det vara lite svårt att se vad som händer på bortre långsidan. Då kan man kika i skärmen. Men jag tror att nästan alla kommentatorer använder sig liksom av planen och tittar på. Sen har du då stöd med repriser och det är ju där experten tittar mycket. Jag brukar alltid säga så att kommentera en match off tube hemma, som det heter på tv-språk, framför en skärm, det klarar en bra kommentator och kan nästan få det låta som att de är på plats. Däremot experten gör ett mycket bättre jobb på arenan, för han eller hon ser en överblick taktiskt som de inte kan se hemma. Så att för expertens skull så är det ännu mycket mer värt att vara på plats på arenan.
Mm. Om du hade fått göra en sån här lista, liksom, vilka arenor har då kommit i toppen och vilka hade varit längst ner på listan?
Ja, kriterierna var ju lite intressanta där. Och jag håller ju med om att Tottenhams arena är fantastisk. Den ligger väldigt bökigt till, så att den hamnar på minus på min transportskala, ska jag säga. Men Men just att den är så ny och fin och de har lyckats med liksom att bygga in allting där. De har väl den längsta sammanhängande kortsidesektionen i hela England. Och de vill ju inte dela den i två där, utan den sitter ju ihop hela vägen upp då. Så att den hamnar ju högt på skalan. Sen hamnar Goodison Park faktiskt. Nu är det sista säsongen där. De ska flytta in på sin nya fina nere i hamnen då. Everton, men det är på stämningen. Den hamnar högt där på min skala. St. James' Park som ni var inne på, fantastisk stämning. Sunderland var samma. Nu är de i Premier League, kanske kommer tillbaka. Också otrolig stämning. Det beror på att det är så mycket locals där uppe i norra England. Det är liksom inga plastfans eller folk som köper tvådelade halsdukar och sånt där. Utan där håller man på sitt lag och basta liksom. Och det märker man på stämningen runt arenan och inne bland publiken. Så att det är en annan arena som jag tycker var väldigt fin. Det var Leicesters. Den har de lyckats med också. Den tar 30 000. De vet att de får 30 000. Och de har inte för stor och de har inte för liten. Men den sitter ihop och den är kompakt och bra. Så att jag ska ta en som jag ska ta högst på skalan, så sätter jag nog St. James' Park, som ligger som en katedral uppe på en kulle i Newcastle, dit man ser hur folk vandrar upp. De är alltid 50 000 minst, oavsett om de ligger sist eller i Championship. Så att så stolthet över laget som de har uppe också. Så det, bara det gör ju att matcherna i Newcastle är fantastiskt kul att göra.
Det är väl en bucket list för många bara Premier League anhängare liksom. Och vilken arena vill du helst inte återvända till då i England?
Om man får säga så.
Ja.
Den arenan har frusit överlägset mest. Och i och för sig bra stämning, men det var ju Stokes Britannia Stadium där. Den har ju lite öppna hörn på två ställen där. Så vinden drar ju rakt in där. Det är väl det gamla uttrycket. De säger att klarar man en regnig kväll i Stokes som spelare då. Den kändes lite lätt vindpinad och så här. Och sen var inte Stoke det roligaste laget att kolla på när de var uppe i Premier League heller. Så att jag gråter inte om Stoke inte går upp igen. Sorry till dem som håller på Stoke då.
Det är ändå kul. Så här, jag har inte varit på ens kanske majoriteten av Premier League-arenorna, men jag har ändå varit på Goodison, som ändå Henrik pratar gott om, och det är faktiskt otroligt. Och jag har även varit på Britannia en gång, Britannia Stadium en gång. Den heter väl Bet365 Arena idag. Och just det där med vinden och hur det blåser. Men dock ska sägas, jag har för mig att jag läste någonstans att den upplagan av Stoke idag när det är Championship, tydligen har de börjat spela en lite mer underhållande fotboll, så kommer de upp igen kanske man får se ett annorlunda Stoke, vem vet.
Hoppas det är en fin sol idag bara.
Nu är inte Tony Pulis där längre med sina långa inkast och flytta linjer och sådana grejer. Så att det är sant att Stoke är väl kanske, det är väl som Burnley lite. När jag ändå nämnde Burnley, om man tittar på bilder från Burnley, nu har jag inte varit på Turf Moor, jag borde inte prata om det, men om du tittar på bilder från huvudkameran där, så ser man ju verkligen hur vackert det är bakom där. Du ser ut i lilla Lancashire, på vintern är det lite snörklädda kullar bakom, och sen ser man den här typiskt klassiska engelska radhusvyn som är över en stad med de här gamla brittiska radhusen. Så att den känns ju otroligt brittisk, och Burnley är ju väldigt engelsk-brittisk stad och klubb.
Jag måste också fråga, det debatteras väldigt ofta på Twitter eller X, som man kanske säger nu för tiden, apropå med, ja men Liverpool-fansen håller alltid Anfield högt med sången och många vill då slå ner med, ja det kan vara väldigt höga toppar där, men det är oftast ganska tyst också, att det är lite, jag menar att folk hypar lite väl mycket. Men i The Athletics ranking här på just Atmosphere, så har de rankat Anfield som etta. Där har du ändå varit många gånger. Hur upplever du den?
Jag håller med där. Jag är lite tvetydig också. You Never Walk Alone är ju alltid liksom heliga starten på en match där. Och där sjunger alla med. Och sen har det ju varit, alltså om man ska bedöma över lång tid, när Liverpool inte har varit så bra heller, då var det knappt just under många matcher liksom. Sen nu under Klopp-eran har ju laget varit bättre, och då har det varit lite mer tryck. De säger själva att det ofta är mer tryck när det är kvällsmatcher och veckomatcher, och det kanske stämmer. Jag vet inte om de har fått en liten extra knäpp innanför västen innan de går dit och sjunger mera då, men just att det skulle vara sång som rullar hela tiden och sånt där. Där finns det arenor där man sjunger mer och sjunger bättre och liksom har bättre genuint tryck. Och det beror väl också på att väldigt många fans som kommer på Liverpool-matcher och United-matcher är ju inte locals. Det är ju folk som reser in utifrån då liksom. Och de kan ju inte sångerna, de är inte synkade med dem. Och då är det svårt att få igång publiken i den typen av sånger då.
Mm. hur, eftersom att, jag menar, vi, vår podd här heter ju Big Six, och vi, just på torsdagarna brukar vi foka mest på lagen i Big Six. Om man jämför dem då, Tottenham Hotspur Stadium, Old Trafford, Emirates Stadium, Anfield, Stamford Bridge och det var väl de, va? Ja, det är väl de sex. Nej, och Etihad också, ursäkta.
Ja.
Vad, hur, eftersom att du nämner ju det också, eftersom de storlagen drar ju såklart, eller har ju så otroligt mycket supportrar som kommer världen över och ser, och det blir ju inte den mer brittiska stämningen som kanske det är på kortsidan på Sellers Park. Märker man stor skillnad på dem, eller hur håller du de arenorna?
Ja, nej, men man ser ju generellt i England när jag snackar med folk att det är, om du tar United till exempel, så har ju de ett bättre tryck på bortamatcherna, för då är det den genuina United-klacken med supporterklubben som åker på bortamatcherna. Det märker man, då är det United-sånger och då är det bra tryck. På Old Trafford blir det inte samma tryck, och det finns ju de som går på bortamatcherna som inte åker på hemmamatcherna. De har en grundregel som är ganska bra i Premier League, att när du är medlem i supporterklubben så finns det ett visst allokerat antal biljetter som får max kosta 30 pund på bortamatcherna, och då har ju då kanske dedikerade fans utan jättetjock plånbok råd att gå. Av de där stora lagen, det beror helt lite på hur det går liksom. Jag gillar ju Stamford Bridge, jag tycker den är en rätt skön, tät, kompakt arena. Chelsea får inte bygga ut, de vill göra det. Det ligger en kyrkogård där, och sen är det lägenheter där det bor gamla krigsveteraner, och de vill inte sälja sin mark. Så att det är klart, det är väl lite problem för dem att expandera där. Men jag tycker den ligger lite intryckt, och det brukar bli väldigt bra tryck där inne när Chelsea är bra då. Så att den, av de här topplagens arenor, så håller jag nog den högst när det gäller stämning.
Mm, det gläder mig att höra.
Det Kalle.
Ja, jag är ju Chelsea-supporter och har varit över 6-7 gånger säkert, och gillar, som du säger också, att den är lite kompaktare, och jag känner inte riktigt heller att det krävs någon form av utbyggning heller. Sen är man ju såklart van vid att när man åker dit så får man inte heller det här bästa trycket som man kanske drömmer om att det ska bli, utan nästa gång som vi åker över så kanske det blir Sellers Park då. Det hade varit en dröm att få se Chelsea borta mot Palace.
Ja, verkligen.
Ni åker upp till Sheffield och kollar derby där, men nu är inte United och Wednesday i samma division där, men där ser man att där brukar det vara sanslöst tryck. Samma med Norwich Ipswich där, Old Farm som de kallar derby där borta i östra England där. Då brukar det vara bra drag på läktarna. Några som jag får skjuta in bara när vi ändå pratar om atmosfär, och faktiskt, det är lite kul, Nottingham, det är ju en gammal klassisk stad överhuvudtaget där. Notts County är väl den äldsta fotbollsklubben av proffslagen i England då. Där ligger bara den här lilla floden Trent mellan arenorna, det är typ 150 meter mellan Notts Countys och Nottingham Forest arena då. Och Forest just nu när de är uppe igen, det är jädra drag på publiken där, de är riktigt entusiastiska. De tar sig väl tillbaka de äldre där till gamla fina dagarna de hade med Brian Clough då.
Ja, intressant det då. Det hade faktiskt inte jag koll på att de ligger så nära.
Nej, inte heller.
Men om vi ska hoppa till den aktuella fotbollen då, och inte bara prata och rangordna arenor. Du ska ju kommentera Chelsea, apropå Chelsea då, med bra drag. Det lär väl vara bra drag i helgen på Stamford Bridge när de tar emot Arsenal. Hur har det är ju torsdag nu när vi spelar in det här, och har förberedelserna redan dragit igång? Vad står i anteckningsblocket, eller hur ser det ut? Vad tror du?
Jag tror väl att Chelsea har ju haft sina problem här i början och håller väl på att rekonstruera, som det så fint heter, fortfarande, även om de har vunnit de två senaste matcherna. Men när det gäller mina förberedelser så brukar jag försöka börja någon gång 4-5 dagar innan och liksom samla in grundfakta från hur jag har sett ut tidigare och sådär. Och sen ju närmare match då man kommer, ju mer aktuell info blir det ju med skadeläge och sådana saker med spelarna då. Så att, men som jag långt som jag kommit nu, torsdag när vi spelar in det här och matchen är på lördag, så Arsenal är väl förstås favoriter, och de har ju vunnit de flesta mötena mot Chelsea under senare år där, och även nu Chelsea har hemmaplan där på lördag då. Så att pendeln pekar ju mot Arsenal i det här läget då. Sen beror det väl helt på om hur Chelsea kan få ihop sitt lag, hur de kan få det att funka. Men det är ett stort derby, absolut. Sen det största derbyt i London är väl fortfarande North London derby där, Arsenal Tottenham då. Men sen är ju Arsenal Chelsea definitivt nummer två på den skalan.
Mm. Innan vi släpper dig då också, Henrik, du, som du sa, ni har haft rättigheten och du har jobbat för Viaplay, det var ju olika namn men ändå samma arbetsplats och givare. Var 11 säsonger, är det fortfarande lika kul idag som för 10 år sedan?
Ja, men det är det. Man kan alltid upptäcka nya saker i fotbollen, och det som är roligt med fotbollen är ju att den är ju föränderlig liksom. Det kommer nya spelsystem, tränare, klubbar som kommer upp, klubbar som faller ihop. Så att det är liksom, ingenting är konstant. Varje match är ny. Man kan ha otur att sitta och kommentera en match som är så tråkig så att man helst skulle bara vilja stänga av och göra något annat. Men då brukar jag tänka att ja, men det kommer alltid matcher som är bättre, och det finns matcher som skjuter liv på slutet där, så att det finns alltid någonting att liksom glädjas åt och se fram emot. Och den dagen jag skulle tycka att det var tråkigt att sitta och förbereda mig inför en match, då skulle jag nog fundera på om jag skulle jobba kvar med det jag gör där. Men får man jobba med sitt livs största intresse, så är ju det en otrolig förmån.
Ja, verkligen.
Jag har en liten fråga till er förresten när ni pratar arenor. Nu ska vi se om ni kan den. Den är inte så lätt. Men Fulham i Craven Cottage, den ligger ju väldigt vackert nu vid Themsen nu. Och de har byggt en ny huvudläktare vid Themsen där. Men långt tillbaka i tiden så var det en väldigt berömd brittisk skådespelare som jobbade som steward på hemmamatcherna när han var tonåring. Han växte upp precis bredvid Craven Cottage. Vem tror ni det är?
Skådis. Man hade ju velat hoppas att man typ skulle... skulle kunna säga att ja, precis, så... att han har koppling till klubben. Man hade velat sagt typ Elton John, men där har man ju Watford. Han har ju sin kortsida sektion där.
Nej, det är...
Men vad heter han i Notting Hill?
Ja, precis. Ja, snyggt. Han heter ju Hugh Grant, va?
Hugh Grant, ja.
Just det, där snyggt har vi det. Hugh Grant. Jobbade som steward på Craven Cottage under sin ungdom där och är stor Fulham-fan och växte upp bara några stenkast från arenan.
Vilken grej. Det är sån här, det är sån här kuriosa man har när man har gjort snart 5000 matcher.
Gjort jobbet alltså. Ja.
Men, jag har bara en fråga till som jag tycker är lite kul. Man har ju hört ibland någon kommentator som har verkligen under en match kanske försvunnit och blivit tyst. Eller så här. Någon gång måste det väl ha hänt att du är så här, shit, jag måste verkligen springa och kissa eller någonting. Har du behövt göra någon sån manöver någon gång?
Faktiskt aldrig under match, men man har suttit ibland och fått bita i sig knogen och sådär. Men där har jag en väldigt bra historia om min mentor en gång i branschen, Bengt Grive. Ni kanske är för unga för att minnas honom. Han kommenterade alltid Wimbledon med Björn Borg på SVT och var liksom enormt stor SVT.
Tände väl till och med en cigarr en gång under Borgs tider.
Precis, och favorithistorien om Bengt, den handlar just om Björn Borg och Wimbledon. Den är helt sann, det låter som en skröna, men han mötte Connors i en semifinal i Wimbledon. Det kunde ju vara långa matcher där, det kunde ju bli 5-6 timmar, och han blev lite nödig då, som ni var inne på. Så att han gick iväg, Bengt, och så hittade han en bar där bredvid, stod några engelsmän där, så han blev kvar där och stod och tog ett järn med dem. Och matchen pågick i 45 minuter, han var borta, kommer tillbaka, sätter på sig headsetet. Först han säger till folk, 15 lika.
Iskallt.
Och ingen hade tänkt på att han var borta, för han brukar inte säga så mycket överhuvudtaget. Så det var ett snyggt sätt att hantera det där.
Otroligt.
Ja, verkligen.
Ja. Ja, men Henrik, stort tack för att du tog dig tiden. Väldigt kul och intressant att lyssna till någon som faktiskt har lite mer varit runt lite mer än oss i studion, får man säga. Och kör hårt med helgens kommentering.
Tack så mycket, och trevligt att få med. Hör av er om ni vill snacka engelsk fotboll i framtiden sen också, så att det är lugnt.
Grymt. Big Six är sponsrat av EA Sports FC 24, och Kalle, ditt Chelsea har det ganska tufft i verkligheten nu. Hur går det för dem i din FC 24-karriär?
Tackar som frågar. Det går rätt fint faktiskt. Jag har lyckats värva in Vinicius Junior och lira med honom som nia, tror det eller ej. De behöver ju verkligen en nia, Chelsea.
Fastna nu inte i verklighetens Chelsea, Kalle. FC 24 använder visserligen 3 nya banbrytande tekniker för att få spelet att bli det mest realistiska fotbollsspelet någonsin. Men det är fortfarande du som har makten i spelet.
Ja, Vinicius Junior ser sjukt realistisk ut.
Det finns över 1200 unika löpstilar för spelarna i FC 24, så det har gjorts ett gediget arbete. De har analyserat mängder av videoupptagningar från verkliga proffsspelare, så de ringde ju inte direkt oss och bad dem att få filmsnuttar på när vi spelar.
Nej, vi fick snacka om spelet istället, på det området där vi betrodda.
En till riktigt fin sak med EA Sports FC 24 är att de har rättigheter till ligorna vi pratar om här i Eurotalk, och ungefär 30 ligor därtill.
Det är bra.
Vem hade du gett högst ranking i spelet?
Oj då. Alexia Putellas eller Erling Haaland skulle det nog bli då.
Mm, du är överens med spelmakarna. De två delar första platsen tillsammans med Mbappé och De Bruyne.
Det är respektingivande att ha sådan koll alltså.
Ja, de gör jobbet där borta på EA Sports. Nu är det bara att längta hem hela hösten och hoppas att din FC24-karriär smittar av sig på verkligheten.
Det hoppas jag med.
Vi säger stort tack till EA Sports FC24 som sponsrar Big Six. Vi ska såklart också prata upp helgen och vi nämnde ju det att det är ju tidig avspark lördag och det är ett Merseyside derby där Liverpool på Anfield tar emot Everton lördag 13:30 och utan att dra det här klassiska, det är ändå ett derby, fast Everton inte är det Everton det är, så kan det alltid hända saker i matchen. Vad tror du på en övertygande seger, Shabri?
Ja, någonstans gör jag ju det. Det är väl lite hur spelarna har kommit tillbaka från uppehållet. Då. Men så här, i mitt fall känns det jäkligt skönt att det är derby direkt efter uppehållet. Vi ligger ner i den här 13-30-matchen, absolut. Men att spelarna någonstans går in i den här war-mode direkt. Alltså, jag hade tyckt att det var jobbigare om det var en lunkmatch mot Burnley. Mm. Du vet, att man kanske inte riktigt mentalt... Alltså, jag hade nästan velat se kanske ett Chelsea-Arsenal också komma på besök. Liksom, alltså, att man bara kliver in i den här bubblan och köttar på direkt. Men... så här, när det gäller liksom, det gäller ju att vinna den här matchen. För att, och det tror jag i slutändan att vi kommer göra, men det var så jävla mycket domar snack och fokus på domarna den här säsongen. Och det är nästan redan flugit iväg i min värld att det är, så här, det är en säsong som kommer handla om domarna. Istället för att vi ser väldigt mycket andra positiva delar i Liverpool. Så jag känner så här, och jag har varit en av dem. Som har suttit där och klagat på domarna omgång efter omgång efter omgång. Men fan, jag känner att det börjar bli lite för mycket nu. Jag känner att det är för mycket fokus där. Visst, det har varit befogat i många matcher. Eller oundvikligt i vissa fall. Men då kan man istället prata om Salahs otroliga start på den här säsongen. Han har alltså gjort poäng i varje match utan en. Och det var mot Tottenham. Och där vet vi alla att han borde ha haft en assist till Luis Diaz. Mm. Alltså det är en otrolig start för Salah. Och nu kan vi ändå prata om liksom så här, hur de andra spelarna ska börja liksom leverera på den nivån som han levererar på. För det är en otrolig start av Salah som vi inte liksom fick se förra säsongen. Och liksom börjar de andra spelarna matcha hans form. Alltså då tror jag att Liverpool blir helt ostoppbara. I den här matchen, om jag ska svara på din ursprungliga fråga, så tror jag att Liverpool vinner.
Ja, snäka runt lite.
Frågan är väl hur ni ställer upp offensivt också. Eftersom det Diaz och Nunez kommer från deras sydamerikanska kvalmatcher. Sent också. Reser längst. Och Nunez verkar även fått sig en smäll under den matchen. Och Gakpo är väl inte heller tillbaka än.
Gakpo kan ju eventuellt vara tillbaka på bänken, men han ska inte vara redo för start. Nej. Som jag förstår det. Jota är tillbaka från avstängningen. Ja. Han kan vara redo för start. Jag tror ändå att, och man vet ju att Klopp kommer kommentera det här om att de får 13-30 i matchen. Och han har sydamerikanska spelare som kommer. Så här, det vet man. Men jag tror ändå att han startar med Nunez. Mm. Och Salah och Diaz.
Mm. Jag tror Diaz får starten med, för inte Jota. Eller spelar han bakom?
Nej, jag tror Gravenbergs. Kommer spela
ingen Jota?
Nej, jag tror inte det. Mm. Jag tror att han kommer sitta på bänken.
Okay.
Och Soboslaj McAllister på mittfältet med Gravenbergs. Mm.
Vi brukar ju under uppehåll, eller senast pratade vi lite om den expected goals-tabellen. Mm. Eller det var väl egentligen... Nej, vi är faktiskt, om jag ska vara helt korrekt nu, vi har ju pratat om den här expected points-tabellen. Mm. Men om man kollar expected goals-tabellen så inför det, efter, eller till det här uppehållet då, Everton ligger ju på en 16:e plats och krigar där nere och har haft det ganska kämpigt. De kommer ändå från en liten bättre trend. Men enligt XG-tabellen så skulle de alltså ligga femma i Premier League.
Före Liverpool.
Ja, så man har ju verkligen inte fått utdelning.
Nej,
alltså i den här tabellen finns ju vissa saker som sticker ut. Men alltså just Everton är ju det. Det pekar ju på att spelet kanske inte har varit så uselt, men effektiviteten har ju varit det, och det får de ju gärna vara på lördag också. Så. Mm.
Och detsamma gäller ju faktiskt Chelsea, Kalle.
Ja.
Man ligger på en 11:e plats i Premier League, men i XG-tabellen fyra.
Ja, men det var också så såg hela förra säsongen också ut under Potter liksom, och det tog han med sig från Brighton. Då var ju de XG-mästarna, om ni kommer ihåg, att Brighton spelade så fin fotboll och de kunde inte göra mål. Det tog han inte med sig till Chelsea, och nu har den smittan stannat kvar där. Och Pochettino försöker väl med allt han kan att försöka vända på det. Och,
det är bara det som var det problemet.
Ja, men tydligen. Annars hade vi legat fyra ju, om vi hade gjort mål. Så att,
Men alltså, utan att ha siffror på vilka, så känns det som att stavas Sterling Jackson. Alltså det känns som att de är de största målsämparna i Chelsea.
Ja, men så är det väl.
Ja, så har det varit i alla fall. Nu är det ju båda mål senast mot Burnley. Så att man kan hoppas att den formen fortsätter, speciellt nu mot Arsenal.
Sen har du ju tvärtom då med Spurs. Alltså det har ju varit otroligt effektiva.
Verkligen, och skulle då ligga sjua enligt XG-tabellen.
Men Chelsea då, som tar sig an Arsenal i helgen på hemmaplan. Ett Arsenal som då ligger tvåa i Premier League, men trea i XG-tabellen. Så de har ju verkligen, de ligger ändå på en ganska jämn nivå.
Ja.
Hur känns det då?
Ja, det är läskigt. Speciellt om man kollar liksom i den nära historiken, så har ju de vunnit de tre av de fyra senaste på Stamford Bridge liksom, i alla möten. Och har verkligen, det är för jävligt, för hur den ser ut i ligan så vill man ju alltid vinna hemmamatcherna mot London-rivalerna. Liksom. Och det har vi inte ens lyckats göra med heller på senaste tiden. Så att, det enda jag bryr mig om är att vi står upp på ett värdigt sätt mot dem när vi möter liksom, ett av seriens absolut bästa lag här. Samtidigt så har jag en märklig positiv känsla i kroppen bara för att vi kommer från tre bra matcher.
Ja, men exakt.
Och det är livsfarligt att möta dem nu, för vi kan åka på, antingen åker vi på sån jäkla smäll här och är tillbaka på noll, eller så lyckas vi kanske spela bra mot dem och få med oss. Ja, det är sjukt att man ska vara nöjd med ett kryss hemma mot oss. Det har man ju aldrig varit innan, men idag tar man nästan det på förhand bara för att man vill bara få lite lugn och ro, inte några svartvita rubriker som skriker på att någon att dålig eller Pochettino ska ut, eller du vet, som man har blivit van med. Liksom. Mm. Det vill jag slippa nu gärna lång tid framöver.
Att du säger att man aldrig varit det innan mot Arsenal på hemmaplan.
Ja, men typ inte.
Nej, men jag vet, men om man går tillbaks lite längre då kanske du ändå, det känns som att folk...
Det var innan jag var född.
Ja, okej. Liksom. Ja, du backar tillbaks och tar det i försvar, så då köp. Ja.
Men det känns ju ändå som att det känns ändå som så här, just i den här matchen för Chelseas del, så har det ändå känts på senaste tiden att det är så här, spelar ingen roll vad de kommer med för form. Utan det är bara så här, alltså, nu kommer de med tre raka, men det betyder typ inte så mycket i den här matchen. Den här matchen är ju liksom ett derby som spelar sin egen liv. Alltså, det är så här, det är inte det formstarkaste laget som brukar vinna de här matcherna. Utan,
nej, de lever sitt egna liv liksom. Och det är därför det är viktigt att var man än kommer ifrån så ska man liksom, du ska alltid gå in för att vinna sådana här matcher, speciellt på hemmaplan då. Så det, såklart hoppas jag på det, men jag hoppas nästan mer på att vi gör en bra insats och står upp mot dem.
Mm. Men Reece James läste jag.
Ja, det är frågan. Det rapporteras i dagarna så här att han åkte på en smäll för typ 10 dagar sedan och har inte syns eller har tränat själv sedan dess. Sen igår kom det ut bilder på honom att han tränade med laget, men han är ju helt omöjlig att ha att göra med. Och man börjar bli rätt trött på honom som Chelsea-supporter, för att jag såg en tweet här som skrev att sen hans debut 2019 så har han haft 17 olika skador, missat 482 dagar och 90 matcher under den tiden, vilket är helt galet när du är så ung liksom, och borde ha liksom, en rätt frisk kropp.
Men tror du alltså att
det är ingen slump längre ju,
nej, liksom. Nej, det kan jag köpa att det kanske inte är, men tror du att någonting kan ligga i att Chelsea har bytt tränare så jäkla många gånger och byter fysioteam som kommer in och säger nej, du har behandlats fel, du ska behandlas här, nej, du har behandlats sidor, du ska behandlas här.
Ja, det är det, när man byter tränare så ofta, det är sällan det rapporteras om vilka fysio som stannar kvar eller lämnar.
Här är hans journal. Du.
Nej, men man brukar alltid fundera på assisterande coacher och så här, de andra runt om som är närmast en tränare. Liksom. Men jag tror ändå fysio brukar stanna kvar, i alla fall majoriteten. Sen kanske det är någon så här head of fysio som kommer in som tränaren har som sin gubbe. Liksom. Men någonting är ju fel, för att det är inte bara Reece James som är skadebenägen i Chelsea. Det är spelare som...
Cole Palmer.
Ja, han åkte ju på en smäll under landslaget som ursäkt, men han tränade också igår, så att han verkar lugn. Men Ben Chilwell är också en sån som är in och ut, och vi har ju haft Wesley Fofana, Badia Chile, många spelare som, och Lavia kom ju skadad, sen skadade han sig igen, liksom. Så att det är något fel med hur vi tränar eller hur vi återhämtar oss eller någonting, känns det, för så här ska det inte se ut, liksom. Någon gång måste alla vara friska, liksom.
Men det är nog också, tror jag, eller man, till exempel i Uniteds fall, om man kollar på, som man använde Lisandro Martinez väldigt mycket i våras och sen så skadade han sig, kom tillbaks nu och fortsatte spela när det rapporterades att han faktiskt var skadad och fick painkillers och så bygger det upp någonting och så blir nästa skada förhållande. Ingenting har riktigt läkt så mycket och så man skyndar tillbaks. Och det känns som att det pågår nog hela tiden. Det var samma sak jag läste nu om Malaysia i Man United. Han har ju inte spelat alls den här säsongen. Och det var samma sak där, att han spelade i slutet av säsongen med en skada som man tänkte att skulle vara lugnt, och han fick också painkillers och sprutor och vad man nu skickar i dem, och då har det dragit ut processen mycket längre nu. Så han ryktas vara tillbaka typ till nyår. Och man har ju sett i så många av alla de här dokumentärserierna som har gjorts, alltså alla All or Nothing eller Stanley till att die och så vidare, att tränaren skiter ju i det. Tränaren vill ju ha de bästa spelarna på planen. Och går in i rummet och det är klart om...
Är han redo att fråga dem?
Ja, men det finns ju något exempel, jag vill minnas, när man följde Tottenham med All or Nothing med Mourinho. När han kom in i fysiorummet och säger, kan han spela? Och de säger, ja, han spelar. Ungefär så. Ja,
exakt.
Och vad gör man själv som fysio där när tränaren kommer med störst pondus i klubben och pressar på att jag måste ha honom i startelva på lördag.
Och då blir det fastare beslut och för tidiga beslut, och då kommer de tillbaka tidigt, och då, som du säger, skadar de sig igen, då så blir läkeprocessen kanske dubbelt så lång.
Men det där har ju bara att göra med att det är en prestationsbaserad bransch. Så jag tror det handlar väldigt mycket om att en tränare vill bara få prestationer, de vill få poäng, det är bättre för dem. Men att det handlar om hur beroende de är just av den spelaren. Vissa spelare kan ju få längre tid på sig. Sen är också en spelare som varit skadad, Reece James, hur mycket vill han inte spela då, Kalle?
Exakt.
Förstår du, när om han är 75% tillbaka, hur känns det? Ska du spela? Alltså, han kommer ju säga ja.
Och sen ung och naiv liksom, och bara känna att man ska spela. Samtidigt så har vi inte haft förrän typ i år då en riktig högerback som kan spela bakom honom. Nej. Då har han blivit ännu mer pressad av det säkert. Det har funnits en Aspilicueta där som liksom varit gedigen, men som var tappat fart och mer sett som en mittback på slut liksom. Så det har inte funnits någon given ersättare bakom honom, vilket förmodligen också
det påverkar
för hastade slutsatser eller så beslut som gjort att han tvingas in i elvan liksom.
Ja, det är i alla fall helgens stora matcher, Liverpool-Everton och Chelsea-Arsenal i övrigt då, Big Six-lagen. Men City möter ju som sagt Brighton också på lördag klockan 16.00 spelas den. Det är ju ändå väldigt intressant såklart med Pep versus De Zerbi. Och så vidare, och så vidare.
Ja,
så vidare.
Exakt. Tränarmatchen.
Ja, lite så. Det ska bli intressant. Någon av dem kommer försöka hitta på någonting dumt. Och så,
exakt.
Ja, tänker ett steg eller 15 steg för långt.
Ja.
United, Manchester alltså, möter Sheffield United också på lördagskvällen klockan 21.00. Och sen så spelar ju Tottenham då på måndag 21.00 mot Fulham.
Det är väl en perfekt match för United att få efter ett uppehåll.
Inte på Sabis linje.
Nej, ligans sämsta lag och bara
exakt.
Gå och ta tre poäng.
Nej, men jag vet inte, här skulle jag kunna vända det på det. Alltså, jag menar, jag tycker inte vi är inte i samma ställning riktigt. Alltså Liverpool och United. Men jag tror mer att United är ett lag som behöver bygga upp självförtroende. Här är ju en bra match. För att de här har släppt in 13 mål på senaste tre matcherna. Kanske 15 då, om vi ska ta in matchen mot Spurs. Alltså nu måste man få igång Rashford. Nu måste man få igång...
Ja, han kom ju igång... Under landslagsuppehållet med. Där gjorde han ett riktigt Rashford-mål också. När han
men Höjlund visade ändå klass mot Galatasaray med sina baljor. Så det finns ju någonting. Alltså, nu måste de ju gå in och liksom klä av Sheffield United. För det är ett jäkla uselt försvar. Så får man väl bara hoppas som United-supporter att Bruno Fernandes tar med sig lite av den här formen. Och Rash, alltså, de tar med sig landslagsformen in här och bara klär av dem. Alltså, det är dags. Alltså. Eller?
Det är ju... Det är väl ligans sämsta lag.
De är så dåliga, Victor. Kom igen. Den här XG-tabellen du tog upp. De ligger sist där och ligger sist i ligan också. Så är det något vi kan konstatera, ju att Sheffield, Burnley och Bournemouth, de ligger i botten i båda tabellerna. Ja. Det är ju för att de förtjänar att ligga där. De är ju helt glappusla. Så, grattis till 3 poäng.
Ja, tack. Det tar jag nog faktiskt på förra. Men jag hoppas att det finns någonting... Att det inte blir en Brentford-seger eller dylikt, utan att det faktiskt ska vara bara en välspelad match.
Ja.
Många spelare får göra poäng och så att det bara släpper pressen.
Ni vinner lite med nöd och näppe, lite för ofta. Ja, liksom.
Lite så. Ja, det ska bli väldigt kul i alla fall. En väldigt fullspäckad helg, speciellt lördagen. Det blir fullt ös från tidig lunch. Sen lunch blir det. Från sen lunch till sen middag.
Ja. Så alltså, då är soffan bokad.
Vi ska ju ha AV på kontoret på fredag, så det blir, kan mycket väl bli frukost där vid 30.
Ja, mycket möjligt.
Vi får se. Nåja, Big Six är i alla fall tillbaka igen som vanligt på måndag med Jesper och Björn. Och vi såklart nästa vecka på torsdag. Så ja, trevlig helg och vi ses då. Hej då!